Idag så har mina tankar gått till, för det första, hur Gud skapade oss människor. Han skapade oss för att leva i en relation med honom. Och det var ju väldigt profetiskt, den här sången vi sjöng här i början, om vattnet. För det är där det handlar om. Att fyllas av Jesu liv och gå ut och bära frukt. Att flöda ut av vad han lägger in i vår ande egentligen. Det är ju där Gud uppenbarar sig. Så livet är ju inifrån och ut. Och det står så här i första Thessalonikerbrevets 5:23. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er. Han ska också utföra sitt verk. Vår kropp är ju medveten om den här världen med sina ögon och känslor och allt det där. Och själen då, den har ju medvetenhet om oss själva först och främst. Och anden, den är ju konstruerad på det sättet att i vår ande, ni vet, djur har faktiskt ingen ande. Men vi människor är konstruerade med en ande, och när syndafallet kom så bröts alltså kontakten med Gud, så att människan inte längre kunde ta emot information ifrån honom genom sin ande. Och därför ser ni att människan blev ganska rädd och började gömma sig bakom fikon, löv och massa sådana saker. Och en bibellärare vi brukar ta upp väldigt mycket, han brukar förklara människans synd ganska enkelt. Vi människor som inte är lösta ifrån synden, alltså genom Guds kraft, vi springer omkring i den här världen och vi söker i den här världen efter vår säkerhet, punkt 1. Punkt 2, vi måste ha människor omkring oss som bekräftar oss och berömmer oss hela tiden. Och hur sant är inte det? Det känner vi nog till, va? Och 3, tredje punkten alltså. Det måste ju hända något hela tiden. Så vi söker oss till saker och till olika spännande upplevelser, för att på det sättet då få vår tillfredsställelse. Va? Och de här 3 punkterna, de stämmer ju ganska väl i överens om du tar i Guds rike då. Guds rike är ju, säger ju Paulus i Romarbrevet 14:17, det är rättfärdighet. Och det är frid och det är glädje i den heliga ande. Det är alltså precis motsatsen till det som vi människor, de här 3 punkterna som vi människor springer omkring och söker. Och Gud vill ju ge oss riket genom vad Jesus Kristus redan har gjort på korset. Där är det punkt slut. Där är det fullbordat. Och när vi predikar som vi gör idag, alltså, så är det viktigt att anden får ta ordet och beröra vår ande, för annars händer ingenting. Och det var därför Paulus, han hade bönen och ordets tjänst. Så när han predikade till exempel för Efesierförsamlingen, så kan du läsa Efesierbrevet 1:17-18. Där kommer Paulus bönetjänst in. Där ber han att det ord som han redan har predikat och undervisat för dem, att deras hjärtas ögon, står det, ska öppnas så att de får alltså ett andligt förstånd. Och det där ordet har jag predikat förr om, det betyder, det står eido på grekiska där. Och det betyder alltså när en teori blir en verklighet. Vi människor, vi kan ha mycket teorier om Gud och så här. Men det är först när teorin blir en verklighet i våra liv som det händer något, va? Idag när jag läste Bibeln här på morgonen, man ska ju ha sin andakt på morgonen. Det är ganska gott att ta en tid med Gud på morgonen. Och då händer det ibland att anden talar. Han talar och uppenbarar Guds ord. För anden arbetar alltid i förbundet med Guds ord när han talar till oss. Och jag slog upp på min dator, vet ni, då så finns det ju såna här sökfunktioner. Och jag slog upp evigt liv, eller everlasting på engelska. Och jag hamnade på förbundet, och på ett ställe så står det talas om att förbundet är evigt liv. Och då började tårarna att rinna på mig. Och jag sa högt för mig själv 3 gånger. Det är ju Jesus! Det är ju Jesus! Det är ju Jesus! Och jag grät som ett barn. Det är ju Jesus som är förbundet. Halleluja, det är ju Jesus som är förbundet. Det är ju inte stentavlorna, det är ju inte punkterna, det är ju bara utomverk. Det är ju Jesus som är själva centrum i hela Bibeln. Halleluja, det var ju allt det handlar om, hela Gamla testamentet, alla förebilder, allting, det skulle ju peka på Jesus. Vi skulle ju få uppleva i vårt inre liv. Det skulle inte vara någon teori, någon bokstav längre, utan det skulle bli liv. Och ni vet, när Jesus vandrade med Emmausvandrarna, då hände ju något fantastiskt. Han blir ju inbjuden där till en liten måltid. Och helt plötsligt så bryter han ju bröd och pratar med dem, och så börjar deras hjärta att brinna. Och de får upp sina ögon och de förstår, det är ju Jesus det handlar om. Det är ju Jesus. Och många av dem här var säkert sen med på pingstdagen när den helige ande föll. Och kan ni gissa vad det handlar om då? Ja, det är ju Jesus det handlar om. Halleluja, har ni inte fattat det, judar? Dörren öppnas och de springer ut och andens eld faller. Har ni inte fattat det, våra älskade syskon och bröder, att det är Jesus som det här handlar om? Och de predikar brinnande hjärtat om Kristus Jesus och Messias som dog för dem och uppstod igen. Har ni fattat att det är Jesus det handlar om? Kan vi få ett halleluja?
Ja, halleluja.
Ja, det får vi ha ibland. Han sa det, den gamle predikanten, han tyckte bara torrt efter ett tag och inget hände. Men nu har vi i alla fall skramlat ihop till ett halleluja. Och så ropade vi halleluja i kyrkan. Jag kommer ihåg det. Han lever inte längre, den här. Vi var ju alltså hans verk. Och ni förstår, Elvor och jag, vi fick en kallelse, en profetisk kallelse en gång. Då visade Herren, ni ska resa runt. Och sen så ska ni bryta ner pyramider. Nu fattar ni vad pyramiderna är. Det är just de här 3 punkterna som människan är fångad att tänka i. Och det är först när Jesus får göra oss fria som vi blir fria. Vi slipper att jaga upplevelser. Vi slipper att jaga säkerhet och pengar. Vi vet att han tar hand om våra liv. Att han är med oss varje dag till tidens slut. Så idag ska Gud få bryta ner lite pyramider i våra tankeliv. Vi har nog pyramider varenda en. Tror jag, mer eller mindre fria från alla pyramider, tror jag att vi blir, förrän han kommer en dag på skyarna. När skyarna brister och Jesus Kristus kommer ner igen. Och ni vet, det vi har en motståndare som jobbar förbrilt med att hålla oss kvar i den här pyramiden. Han heter ju djävulen eller Satan eller den gamle ormen. Och det står om honom, ni vet, när Petrus, han får ju en uppenbarelse i Matteus 16. Och han blir så tese så han tror han ska bli något jättestort. Och ja, det trodde han faktiskt. Han skulle bli premiärminister i Jerusalem, det trodde han. Men i alla fall, Jesus säger att han ska stendö. Han ska gå till Golgata och där ska han krossas och dö. Och då säger Petrus, nej, nej, nej. Herren är nog nådig mot dig, du slipper nog det. Alltså, han försökte att få Jesus att gå en annan väg. Och det är ju vad ormen hela tiden försöker få oss att göra. Nej, nej, nej! Inte korset! Dö inte ner! Kom inte ut ur pyramiden, för jag vill ha er kvar! Det var ju likadant i farao, vet ni. Gå inte för långt bara. Ja, visst får ni gå ut i öknen och offra lamm och så här. Men gå inte ut ur pyramiden, vad ni än gör. Håll er kvar här. Så är han ju, vet ni. Religion, det kan vi ha. Bara inte religionen blir levande. Så vi börjar bli ledda av den heliga ande. För då är det kört med hans makt över våra liv. När ljuset bryter fram. Då har han förlorat. Och likadant, vet ni, var det i Galatien. Galatien hade ju börjat bra. För Jesus Kristus hade ju predikats av Paulus. Och det står att de hade fått sina ögon upplysta. De såg vem Jesus var. Och de hade en lovprisning. Och det var halleluja. De behövde inte skramla ihop till något, utan det kom spontant. Men sen kom det villolärare in i församlingen, förstår ni, som sa att Det räcker inte med bara Jesus, utan ni måste ha lite till. Och sen la man till lite lag och såna här mojänger. Och vet ni vad som hände? Församlingen höll på att dö. Man fick inte bara försöka att skrämla ihop, man fick tvinga fram halleluja i den kyrkan, för det var stendött alltså. Och Paulus, han blev alldeles ifrån sig. Vad är det som har hänt? Men märk väl att det finns det finns ett hopp där. För Paulus säger att han kan föda fram dem igen. Står det där. Det tycker jag är hoppfullt. Det tyder på att en församling kan förnyas. Vad man än har hamnat i. Alltså. Så finns det en chans. Att om det händer någonting. Alltså som det brukar vara. När det händer något i en församling som skakar om. Det vet ni vad, jag hörde en predikant som heter Fasius, en gammal pingstpredikant från Köpenhamn. Men han sa att i sin församling den hade, så stod de helt plötsligt utan kyrka. Och de sökte en ny. Och det var en jättesvår process de kom in i där. Men tack vare denna process så vakna församlingen till liv och började be och söka Gud. Och det blev en helt ny, halleluja. Ja, ibland behöver vi skakas till liv. Det behöver hända något. Och jag vet hur det där är. För att vi kommer in i sådana här hjulspår. Och det går dag ut och dag in. Vi är sådana vi människor. Och sen när det händer något i våra liv, det skakar till, då börjar vi söka Gud. Och jag tror Gud ska hjälpa oss. Ni vet vad som händer i världen, va? Med den här materialismen håller på att brytas ner sakta men säkert. De här goddagarna är slut. Det skapas ett vakuum i människors hjärtan. De har inget mer att leva för, va? Den här materialismen. Och då har man genast skapat en väckelsegrund. Det kan ske någonting. När Sverige, världen blir skakad. Då har Gud sin chans. Då kan anden komma till och beröra människor. Och vi sa ju att vi är hans verk. Det kan du läsa om i Efesierbrevets andra kapitel. Och därifrån, vers 6. Ja, han har uppväxt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godheten mot oss. I Kristus Jesus. Ty om nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. På grekiska kan det lika gärna betyda. Guds offer är det. Guds offer är det. Inte på grund av gärningar. För att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi skapade i Kristus Jesus. Till goda gärningar. Som Gud har berett. Så att vi ska vandra i dem. Och jag vet att Elvor har predikat för ett tag sedan att det här handlar om både du och gärningarna. Kan du tänka dig det? Både du och gärningarna är skapade innan den här världen fanns till. Det är ganska häftigt. För ni vet att nåden fanns ju redan i Jesus. För när Mose var på berget så fick han ju skåda. Jag vill se din härlighet. För han hade lite jobbigt, folken eld och sådär. Och han var alldeles ifrån sig. Låt mig få se din härlighet. Och det fick han. Jag ska ropa ut vem jag är när jag drar förbi det. Men du kan inte, människan kommer inte att få se mig från sin annan tidsålder. Står det där faktiskt på hebreiska. Och då ropar han ut. Och då står det så här. Och han var full av nåd och sanning. Halleluja. Vem var det i Johannes 1 som de fick se? Han kom med ett sken av faderns härlighet, den enfödde sonen. Och han var full av nåd och sanning. Klippan själv med andra ord, eller hur? Halleluja! Han var full av nåd och sanning. Vi ska prata här idag om sanningens ande och antikrists ande. Ni kommer att förstå snart vart jag vill komma. Det är bara Jesus och det som finns i honom som är sant, eller hur? Ingenting annat är sant. Det är bara det som kommer ifrån honom som är sant. Och det står om honom. Och vi läser inte i Hebreerbrevet 4. Det bevisar bara att Gud redan har skapat allt. Står det där. Och för vem är allt skapat? Det kan du slå upp i Kolosserbrevet. Kolosserbrevet så ska du få se för vem allting är skapat. För vem är du och jag till? Och då gråter vi nästan och säger Jesus igen. För att bli lite naggad den där. Det står i Kolosserbrevet 1:16 så här. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga, tron, furstar, herradömer, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Vi pratar alltså om Guds son Jesus Kristus, han som dog för dig och mig på Golgata. Han som vi har en relation med. Vi lever tack vare att vi ska leva för att bära frukt och prisa honom. Det finns ingen annan mening med att leva på den här jorden. Har ni förstått? Bibeln säger att det finns ingen annan mening med en människas liv än att ära och hylla Guds son. Vi är skapade till att ta emot hans liv och vatten här inne i vår ande och gå ut i världen och manifestera honom, tala om honom, visa honom vem han är för människor. Det är liksom, det finns ingen annan mening med livet. Det är därför vi lever. Vi ska manifestera honom och vi ska bära frukt. Så allting här är alltså fullbordat i Jesus Kristus. Vi talade här om den överflödande nåden. Så nåden, den fanns alltså innan världen skapades. Därför måste nåden vara det beslut som Gud själv har fattat i sin egen son. Redan innan han skapade den här världen. Det är det som är nåd. Det är det som är Guds vilja. Och det kan vi se om vi slår upp andra Timoteusbrevet här. 1:9. Andra Timoteusbrevets första kapitel och 9:e vers. Då kommer det igen vår kallelse här. Vi ska inte skämmas för vittnesbördet om vår Herre och inte heller du för mig hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Han har frälst oss, han har kallat oss med en helig kallelse. Ja, vad kan vara heligare? Inte på grund av det vi har uträttat utan i kraft av sitt beslut. Sitt rådslut alltså, som han har bestämt. Och se i sin nåd som han har berett oss i Kristus Jesus från evighet. Och det var när jag slog upp det där ordet evighet som jag grät på. Alltså Gud, redan innan du skapade den här världen, innan ens Adam och Eva blev till, så visste du att de skulle missa målet, du visste det. Så nåden uppenbarades redan då. De hade ju dödats på uppenbara sen efter syndafallet. Gjorde uppenbarats ett slaktat lamm. Jag kan inte slå vad om att det var ett lamm. För det står i uppenbarelseboken 13:18 att det var ett lamm som slaktades från världens begynnelse. Uppenbarelseboken 13:18, lammet som slaktades våra synder från världens begynnelse. Så det var Adam och Eva, de fick nåd av Gud. Men nåden, märk väl, det här vi ser inne i nya förbundet, det var fördolt för människan, står det i Hebreerbrevet. Till och med änglarna ville se in i den här hemligheten. Hur kunde Gud förlåta Adam och Eva? Det stod ju Guds ord att de skulle dö den dö, men det gjorde de ju inte, eller hur? Nej. Det är det som är förunderligt. Vi tjänar egentligen, varenda en av oss förtjänar döden. Men borde det inte för Guds nåds skull, som är hemlig i Guds rådslut, för han vet ju vilka som ska bli frälsta redan, han är ju inte dum Gud. Eller hur? Du sitter ju inte här av en slump. Han visste redan innan att du skulle välja och säga ja till evangeliet. Så syndar Adam och Eva. Sen uppenbaras ett lamm. Och de får kläder. Förstår ni vad jag menar? Tro på evangelium. så blir du frälst. Jag tycker det här är fantastiskt. Och hela tiden så ser du bilderna på detta genom Bibeln. När de kastar pinnen i det här bittra sjön. Alltid så är det korset. Alltid så är det Guds nåd som uppenbaras hela tiden. Och det finns två gånger när Mose ska slå på, eller han ska gå upp ena gången på klippan och han ska slå på klippan. Och då heter klippan Sur på hebreiska. Det låter som en bi som surrar. Sur. Och det betyder den lågt liggande klippan vid Horeb. Vad tror ni det menas? Så när Moses slog med sin stav på Horebs klippa, Tsor, så var det alltså en bild på Kristi lidande och ödmjukhet. Och man fick vatten att dricka. Och det står i första Korinthierbrevet 10 att de hade en andlig klippa, Israels barn, som följde dem. Överallt så hade de alltså tillgång till både mat och allting genom tron. Det är där det handlar om. Läs första Korinthierbrevet 10 och se vilka varningar det finns till Guds folk. Där. Det står att det är jättevarningar till oss som har ändens tid in på oss. Vi har alltid Jesus. Du har alltid mat. Du har alltid kläder. Du har alltid detta. Han säger jag ska vara med dig varenda dag. In till tidens slut. Andra gången Mose blev tillsagd att han skulle ha med klippan att göra, då har klippan bytt namn. Klippan heter inte längre Tsor, den heter Tsela. Och Tsela betyder den högt uppsatte klippan. Vad tror ni den bild på? Halleluja, det är bild på konungen som sitter på faderns högra sida. Och honom slår man inte, man pratar om honom. Och det var det Mose skulle göra. Klippan är slagen en gång för alla. Jesus Kristi, han är offrad en gång för alla, står det. För våra synder, står det i Hebreerbrevet. Och han kommer tillbaka en andra gång. Och då för våran frälsning. Så det Mose gjorde här, vad gjorde Mose egentligen? Jo, det står i fjärde Mosebok 20 det här då. Hans uppdrag, om man slår upp det här orden som står här på hebreiska, så står det: Mose, du ska tala om klippan eller i enlighet med. Här har vi ju hela evangeliet, va? Kristi död, Kristi uppståndelse. Du ska förklara för folket vad jag har gjort på Golgata och vem jag är nu. Du har ordet och bönens tjänst med andra ord. Men vet ni vad Mose gjorde? Jo, han säger så här, fjärde Mosebok 20:10, det här visade Herren, är en bild på vad människor gör från talarstolarna idag. Och de kommer att dömas. Lyssna nu. Måste vi hämta vatten eller mat åt er från denna klippa? Sa Mose och lyfte staven. Och sen så slog han på klippan allt vad han orkade. Vad tror ni det här är en bild på? Och jag kan säga er så mycket att om du går till Hebreerbrevet 5 så ska du få se att det här uppmålas ännu en bild på klippan. För där blir klippan Melkisedek. Kommer ni känna till, va? Melkisedek. Melkisedek står för den uppståndne Kristus. Hebreerbrevet 5 går vi till. Och från vers 8. Fast han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Där har du korset. Han dog, va? Och när han hade fullkomnats och krossats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Och han blev då av Gud kallad överstepräst, en sådan som Melkisedek. Och nu ska jag visa er något häftigt. För Melkisedek, han dyker upp i första Mosebok 17. Jag hinner inte läsa hela stycket, men första Mosebok 17, vers 14-24, så kan ni läsa om Melkisedek. Det var nämligen så att Abraham, han skulle ju hämta Lots folk, vet ni. Och han kom i krig med massor. Och där fanns det en kille som hette Sodomskungen. Vad tror ni kan vara en bild på? Kungen över Sodom måste ju vara djävulen själv, eller hur? Mm. Ja. Och det här striden, när de skulle mötas, det skedde vid Konungadalen. Eller platsen där konungar sjunker ner. Så mitt efter en jättestor seger så kommer alltså Sodomskungen Abraham till mötes. Här är det fara och färde. För det är tydligt av det här sammanhanget att här kan vara en plats där många konungar faller, med andra ord. Här handlar det om högmod, eller hur? Men innan det här sker så kommer det någon till Abraham och ger honom bröd och vin, och han heter Melkisedek. Han är alltså klippan, den uppståndne. Hans mat som han ger honom är exakt samma sak som vattnet i, fattar ni? Det är precis samma bild. Alltså maten och vinet är samma sak som vattnet i Andra Mosebok. Och vad säger Jesus? Han säger att den som inte äter människosonens kött och dricker hans blod kan inte bli frälst. Så vi måste alltså ha en tro som föds av den uppståndne Jesus Kristus, som inspirerar oss ifrån den helige ande här inne om vi ska bli frälsta. Det heter tro och det kommer om nåd. Underbart. Det här öppnar ju alltså vidare perspektiv när du läser skriften. Ta nu bara, vad tror ni nattvarden då handlar om? Ser ni inte vilken bild det blir? Halleluja! När vi samlas omkring detta och pratar om honom som Bibeln säger att han är, alltså homologeo, bekänner honom som ordet säger att Jesus är, betyder det. Då lovar han att mitt i församlingen så ska jag komma med ett flöde av nåd, ett flöde av vatten, en flöde av tacksamhet. Det är innebörden av våra nattvard. Ingenting annat. För där äter vi Kristi blod. Eller dricker Kristi blod och vi äter Kristi kropp, eller hur? Det symboliserar Melkisedek. Det symboliserar klippan som man ska tala till eller om. Och han är här mitt ibland oss. Och han ser rätt in i ditt hjärta den här stunden. Han vet precis vad du tänker. Öppnar du ditt hjärta mot honom så kommer vattnet att flöda rätt in i ditt liv. Gör du inte det så stängs alltihop. Halleluja. Så det finns en väldig chans när vi öppnar upp. När Jesus får vara i centrum för förnyelse i församlingen. Förnyelse i ditt liv. Förnyelse i församlingslivet. När vi predikar om Jesus och ber. Bönenordets tjänst. Paulus han visste att han kunde föda Galaterförsamlingen till väckelse igen. Han säger ju det. Jag måste föda er på nytt till liv. Säger han. Vad gjorde han då? Jo. Han predikar om Jesus Kristus. Nu sa jag att Herren har visat vad som kommer att ske redan. Så när vi älvor och jag åkte ut. Vi var i bön på knä hemma i Göteborg. Det här var 1995 eller vad var det? 90. Ja. Innan vi började resa. Och ni vet att det var ju bara ett under som gjorde att vi kunde börja resa. Det var ju inte klokt egentligen. Hur skulle vi få nycklar och kunna resa i Sverige? Men Gud bara öppnade dörren. Pang! Ja. Och när jag var på knä där så jag har aldrig upplevt liknande förut. Men jag upplevde hur Gud talade rätt in i mitt hjärta. Och jag skrev ner allting jag hörde. Det har jag aldrig varit med om, varken före eller efter. Men det var en underbar undervisning samtidigt som det var en jätteskarp varning till mig och Elvor som förkunnare. Det här gäller samtliga och det är inget som är hemligt, för det Gud sa egentligen det var: jag sänder er nu till mina små. Jag sänder er nu till mina små, säger det här. Ja, det var inga stora skaror man kunde då förvänta sig, kanske. Nej, men hans älskade små. Och sen så sa han så här, om du läser Lukas 4:18 så står det: Herrens ande över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap till de fattiga eller de små. Jag vill inte att ni förkunnar det budskap som så ofta förkunnas från mina talarstolar, som slår mina får, säger Herren. Okej, vi har ju nyss tagit upp för det. Att underlåta att tala om honom som han är, det är att slå Herrens får. Att inte predika Jesus Kristus enligt vad Guds ord säger, utan hålla på med massa strategier och byggen, de kommer att dömas, visade Herren. Och han sa också innan detta: jag kommer att lägga en sån kärlek och en sån fruktan i ditt hjärta så att du kommer att lyda mig. Och det tror jag det. Man vågar inte säga annat än vad Guds ord säger. Jag vågar inte det i alla fall. För det kommer att komma en dag. Jag ska visa dig varför. Varför tror ni det är så tyst om Jesu tillkommelse i våra församlingar? Jag ska ge er svaret. Det står där. Vi fortsätter i Herrens namn. Nu ska vi gå till Matteus 24. Kom ihåg nu vad jag sa. Så går vi till Matteus 24 som talar om vad som ska ske i ändens tid strax innan Jesus Kristus kommer tillbaks. Matteus 24. Då står det där: var därför ni också beredda, står det där. Var också ni redo, står det i grundtexten. Redo, hur är man då? Hur är man när man är vaken och redo? Antagligen pratar man ju om honom som man är, eller hur? Vi ska se om det stämmer, vi tar nästa vers. Ty en stund när människosonen inte, när ni inte väntar, det kommer människosonen. Så kommer den här liknelsen om maten som man ger till församlingen då. Om det finns en trogen och förståndig tjänare som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid. Salig är då den tjänaren om hans herre finner honom göra så när han kommer. Amen, säger jag er. Han ska sätta honom över allt vad han äger, men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta Herren dröjer, och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna. Högmod betyder äta och dricka. Då ska hans herre komma en dag när tjänare inte väntar, och i en stund när han inte känner det till. Han känner inte till när Jesus kommer, det därför det är så tyst. Han ska hugga honom i stycken och låta honom få en plats bland hycklarna. Där ska man gråta och skära tänder. Så står det i Matteus 25, vers 1. Då syftar det alltså tillbaks på någonting som redan är förklarat. Och då fortsätter vi då också profetiskt tal, så du ska testa det här. Och du ska testa det noga över den här boken. Ingenting annat. Inte ditt önsketänkande, utan du ska testa vad jag säger. Står det så här nu eller inte? Då står det så här. Då ska himmelriket liknas vid 10 jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var visa. Så står det längre ner. Innan de gick in så står det: men när de hade gått för att köpa kom brudgummen och de som stod färdiga gick in. Där står det samma ord. Det står redo. Hur var man redo? Man predikar som det står. Vad gjorde de där 5 ovisa då, om man predikade inte som det stod alltså? Förstår ni hur farligt, hur allvarligt? Käre tid! Man pratar inte ens om Jesu tillkommelse. Och då frågar jag, varför gör man inte det då? Ja, ni vet svaret. Det handlar mer om verksamheten, om Jesus, eller hur? Vad får du höra idag från konferenserna? Göra metoder och strukturer. Man nämner inte Jesus och man förklarar inte vem man är och vad han har gjort. Ja, stämmer det inte? Ladda ner predikningar själv och lyssna. Inte ett ord att vi står inför världshistoriens största händelse. Inte ett ord hör du från talarstolen. Där kommer det istället stavar fram som driver in Guds folk i denna trepunktiga pyramid och bygga upp sin verksamhet. Det är varning, herdar, lyssna! När du går till första Mosebok så kan du se vad som händer. Det står gömt där i den hebreiska texten när man byggde upp Babylon. Det står att Kush födde Nimrod. På hebreiska står det: mörkret födde fram upproret. Och man byggde en stad. Samma bild ser du i Uppenbarelseboken. Det ska komma någonting som heter antikrists ande. Den kommer att drabba alla dem som inte predikar Herren som han är. Och det ser du i första Johannes. Det står det mycket om bekänna, bekänna. Där står det homologeo. Bekänna helt i enlighet med ordet betyder det. Precis alltså som jag har sagt. Och när du då tittar efter vad som hände vid Babylon. Jag är alldeles skakad när jag såg vad som håller på att ske nu. Det fanns en ande där som gjorde att alla tänkte och vart ett, ser ni. Alla tänkte ett och vart ett. Det här är alltså en österländsk ande. Det är samma ande som nu tränger in i församlingarna som man kan få del av genom kontemplativ bön och kristen yoga. Det är absolut ingen skillnad. Här har du österländsk tänkande. Och nu ska jag ta en baptistlärarinna som var söndagsskollärare i USA. Alltså det mest konservativa du kan tänka dig. Hon är upplärd i kristendom sedan hon var barn. Hon fick tag på en bok av en katolsk munk som heter Thomas Merton. Det här har med ökenfäderna att göra, som ni vet, som är så populära idag i våra kretsar. Och vad är det som händer? Jo, hon kunde lära sig hur man kunde med genom teknik få upplevelser. Så hon använde mantran som fader eller Jesus eller Kristus och tjatade dem i 30 minuter ända tills hon upplevde en tomhet i sin själ. Nu är det ju så här att Bibeln varnar för sådana här. Vi ska inte rabbla böner som hedningarna till exempel. Så står det att vi inte ska undertrycka sanningen. Och vad får hon göra? Jo, hon får göra samma upplevelse som New Age-arna får göra. Hon upplever att man blir ett med hela världen och att allt blir Gud. Hon börjar nu forma sin teologi efter sin nya upplevelse. Och det är precis lagelöshet på hebreiska. Det betyder att du formar din teologi efter ditt eget jag. Och vi vet vad som kommer nu, va? Laglöshet. Ja. Då fortsätter vi. Det här heter panteism. Det kan du slå upp på nätet. Det är jätteintressant. Och panteism, det var detta då att alla, det var Babels byggsten, det var panteism. Så nya Babylon kommer också att bygga på panteism. Så bakom den här naturrörelsen som ni ser nu, vet du, FNs stora projekt om naturen och allt det här, va? Jag tror att det finns en ande bakom. Jajamän! Det är precis samma ande som Baalsdyrkarna i Gamla testamentet. De hade också samma grej. Förstår ni? Det är precis samma andemakter. Och när jag slog upp och tänkte, det kan väl inte vara så att redan Israel på den tiden tog in den här andemakten. Och ni ska nu se, för jag hade nämligen en dröm. Jag såg en stor huggormshona spruta ut ungar i en vingård. Vingård är ju en bild på Guds församling. Sen sa Herren till Elvor och mig i den här drömmen så här: jag kommer att visa er vart de kommer ifrån. Vad är det för huggormshona som föder fram en massa ungar i Guds församling? Som senare kommer att förfölja oss till och med. För det var det de här ormarna gjorde. Ja, vad står det här bak i Uppenbarelseboken? Står det om kvinnan Babylon som är en moder till alla styggelser? Huggormshonan, eller hur? huggormshonan som föder fram alla de här som upplever att man är ett med naturen och det, som nu kommer in genom kristna munkar och allt det här. Man förkläder New Age i kristna förtecken och sen så grundlurar man oss. Många ser inte, man förstår inte detta. Man är på New Age-tåget, man går i samma agenda alltså. Om du nu slår upp Hesekiel 8 ska du få se något. Jag trodde inte mina ögon när jag tog reda på det här. Alltså, men du kommer att få en helt ny bibel när du förstår den här principen. Att redan Guds folk på den här tiden drabbades av det här. Av guderi i templet står det här om då. Och där står de styggelser, och vi vet ju vem som var moder till alla styggelser. Då så säger ju Gud, du kommer att få se, och jag tänker, alltså min upplevelse i drömmen, det var nästan som Hesekiel upplevde. Jag såg en dörr öppnades, en ingång in i vingården, och där öppnades det ännu mer dörrar, så jag fick se in i liksom detta, precis detta. Och där får han ju till slut se, alltså de som skulle vara ledare i Israel. De hade rökelsekar och ljuvlig doft stig upp, står det här. Men så står det i vers 12. Du människobarn, ser du vad de äldste i Israels hus sysslar med i mörkret? Var och en i sin egen avgudakammare. De säger, Herren ser oss inte, Herren har övergett landet. Sen sa han, du ska få se ännu värre, det står det vidrigheter här, men det ska stå styggelser. Du ska få se ännu större styggelser än det här, vad kan det vara? Jo, han förde mig framåt ingången vid norra porten på Herrens hus. Jag fick se människor satt och begrät Tammuz. Och sen fortsätter vi då till ännu värre styggelser. Så fick han se Israels äldste som vände honom ryggen och de tillbad solen i öster. Det gör man på morgon. Det är balstyrkan. Sen sätter de kvisten, står det här, till näsan. Om du slår upp det ordet näsan här på hebreiska så får du exakt samma andningsteknik som man gör när man leder fram till denna meditativa eller självrealiserande upplevelse att du är ett med allt. Här har du balsdyrkan. Och det här lär våra största ledare i Amerika och skriver böcker om. Och det kommer som en kula rätt in i församlingen. Och våra pastorer, många, de ser upp till de här förklädda New Age-arna. Och läser deras böcker. Och gör allt vad de säger. Är det undra på att det ser ut som det gör? Är det undra på att vi får drösvis med mejl ifrån människor som ber och söker Gud, som undrar, var finns Guds ord i vårt land? Vart är människor? Vart finns det människor som söker hans ansikte, som älskar hans ord? Ja, det är en fråga du får svara på själv. Det är svält. Vad är det som händer? Ormen dödar. Eller ska vi kalla honom för Judas dödar? Allt liv. Ska jag ta med er till en sista grej här bara. Ni vet vad som händer. Med det här cap and trade. Till exempel FN, va. Här kommer världsregeringen så småningom. Mm. Man kommer att gömma sig bakom det här. För det här har du ju egentligen naturreligionen. Där man vill ha in. Det här står också i Bibeln. Ska vi slå upp Danielsbokens 9:e kapitel. Nu talar jag profetiskt här. Och ni får döma om vad jag säger. Men det här tror jag är förödelsens styggelse. Vi ska slå upp Daniel 9. Och det gäller bara att ögonen öppna nu. Ska ni få se när FN blir en världsregering. Mycket snart. Mycket snart. Då står det så här. 9:27. Han ska stadfästa förbundet med de många under en vecka. Och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsens vinge, översätt det till ett annat ord på hebreiska, du får precis vad jag drömde i vingården. På styggelsens multiplicering eller på styggelsens utbredande skall förödaren komma, antikrist alltså. Vad är det som sprids med blixten över världen just nu? upplevelsen att du själv är Gud, eller hur? Mm. Och du är ett med den här skapelsen. Det här kommer ju in i kristenheten genom katolska munkar. Och Matteus 24, du kan gå in på våran sida där vi skriver mycket om det här. Matteus 24 är solklar att det handlar om det. Vi får lite mer tecken. De ska förbjuda att gifta oss. Ni vet ju var det kommer ifrån också. Och de har gått ut ifrån oss, får vi en ledtråd till i första Johannes. Så om du lägger ihop de här tre, vad kan det vara? Vilken rörelse är det som har gått ut ifrån oss, för, som inte tillåter att vi gifter oss och så vidare. Och vart, vilken rörelse har vi haft en jättestor omoralisk avslöjande precis nyss? När du går nu till förödelsens styggelse, så måste du ju förstå att det här handlar om förödelsens, alltså styggelsens upphöjande. Först sprids styggelsen över hela jorden, eller hur? Antikrist ande sprids, den kommer före systemet då. Sen står det att sen, innan Jesus kommer, så ska det här sättas ihop och upphöjas. Matteus 24 talar om det. När ni ser styggelsen som orsakar katastrofen sättas upp, då har ju hela antikrist ande kommit över hela jorden. Och nu sätts han upp. Det är därför jag tror, när så fort det står lögnen i Bibeln, så handlar det om panteism. För om du läser nu Romarbrevet, så ska du se vad som har hänt i bland annat katolska kyrkan. Varför sprids homosexualitet? Varför sprids omoral med blixtens hastighet? Jo, om du läser Romarbrevet 1, så gör det det när man börjar att tillbe skapelsen mer än skaparen. Och det är precis vad som sker när den här anden kommer in. Man upplever sig bara ett med den här skapelsen. Och då gör du det ett med Gud. För då är det ju Gud. Och vad händer? Det första som händer är ikontillbedjan. Titta själv. Vad händer sen då? Och sen är det bara en trappa ner. Så slutar det med omoralen exploderar. Och det kan du ju läsa dagligen i tidningarna om. Och från vilken rörelse kommer de då? En ledtråd till. Eller hur? Då behöver man ju snart inte vara profet för att kunna räkna ut det här, eller hur? Lägg ihop de här fyra punkterna och du förstår vad det här handlar om. Och hela bokhandlarna i kristenheten är fulla av de här författarna som försöker att bedra dig och mig. Allt vad de orkar. Men vi sitter och nickar och bara tar emot det här ändå. Och när du läser i andra test 2, så ser du att laglöshetens människa ska träda fram. Och ihop med att han träder fram, så ska det komma stora falska under och tecken. Och då står det att de som inte har gett kärleken till sanningen rum i sina hjärtan, som inte har ätit mat eller fyllt sig med vatten ifrån klippan, talat om honom, vittnat om honom som han är nu alltså, kommer att drabbas av något som heter lögnen i bestämd form. Det är panteism. Helt plötsligt så kommer de att tro att man äter med naturen. Och man går in i detta system. Det här är precis vad Elia hade att kämpa med Baalsprofeterna. Samma sak. Exakt samma andemakter. Har vi förstått? Gå in och läs på de här stora kristna bokhandlarna. Och sök på de här katolska profeterna som heter Henry Nouwen. Till exempel, eller gå in på våran sida och läs på de här sista sidorna vi har skrivit om nu. Så ska du få se vad som händer, vilka upplevelser de var. Jag vet att Elvor berättade om en kompis hon hade som upplevde. Kan du berätta om det sen, Elvor, kanske? Det är viktigt här. Hon var ute på en gata i alla fall och upplevde sig vara ett med allt. Med hela världsallt. Det var den häftigaste upplevelsen hon sa att hon har haft. Fattar man att det är en andemakt, eller? Nu har ni fått både och. Vi ska avsluta med något häftigt. Och det är Gud, står det. Han har makt att bevara dig och mig genom den helige andes kraft ända tills han kommer tillbaks. Så vi behöver bara böja oss ner under honom som är konungarnas konung och herrarnas herre. Han som är Melkisedek. Och han har mat att ge dig och mig. Han har inspiration att ge dig och mig. Vi kan äta oss hur gött som helst. Och vi kan bara njuta och jubla. Halleluja. Tack och lov. Så vi slutar så kanske. Prisat vare Herrens heliga namn. Tack och lov Herre för din ande. Tack för din kraft och ditt ljus Herre. Tack Jesus att du är här. Tack Jesus att du lyser upp allt mörker Herre. Herre, jag ber att människor ska vända om ifrån detta Jesus till dig Herre. Jag ber dig Jesus. Halleluja, jag ber att kristenheten ska öppna sina ögon och få se vad vi är utsatta för. Gud, jag ber. Jag ber för alla herdar och ledare Jesus i vårt land. Herre, du vet att jag inte vill trampa ner någon, Herre. Utan jag vill ber att de ska få upp ögonen och inte släppa in det här i våra konferenser och våra bokhandlar, Herre. Det är makter som bryter ner istället för att bygga upp Jesus. Herre, vi ber om din heliga andes kraft och ledning i Jesu namn. Amen.